Och så, välkomna damer och herrar till Dykpodden. Idag ska vi snacka foto igen och det är det tredje avsnittet i den här lilla miniserien som vi gör med fotografering. Ett ämne som faktiskt några av lyssnare vill prata mer om. Och givetvis ska vi ta och göra det, för jag menar, vi finns till för er. Och vad har vi med oss idag? Jo, vi har Daniel Tiger Dahlström med oss idag igen.
Så fort det är foto så finns
jag
här.
Ja, precis, så fort det är foto. Men vi kanske ska ta och döpa om det till Daniel Makro.
Nej,
tycker jag inte. För vi har Plupp Makro Fredrik här, vet du.
God dagens.
Allt bra med dig?
Mycket, mycket bra. Härligt. Mycket taggad här också.
Ja, jag kan tänka mig det. Du var lite nervös innan.
Lite nervös faktiskt, ja, får jag säga.
Vad är du nervös för?
Jag vet faktiskt inte. Jag har hört att du är lite busig ibland när det gäller de här sakerna.
Nej då. Ja, nej, men som sagt, idag ska vi snacka lite mer ingående om makrofotografering och vidvinkelfotografering. Och det är ju lite grann så att ni har ju två olika områden där. Plupp, du är ju makrofantast.
Älskar nakensnäckor och makro, oja.
Oja, och även små sådana pygmy seahorse och allt vad det heter, eller?
Allt sånt.
Allt sådana grejer som man inte ser i vidvinkellinsen.
Exakt, de gillar, ja, precis.
Och så Daniel då med, vad heter det, vidvinkel,
ja,
idag.
Stora vyer och grejer, ja, som får plats, liksom, ja, inte sådana här minisaker.
Och idag ska vi köra en liten, inte battle kan man inte säga att det är, men ni kommer, alltså i och med att vi sitter båda två här, så ska vi försöka att reda ut begreppen genom att vi förklarar dem mot varandra hela tiden.
Kan, ja, precis. Och jämför lite så.
Jämför lite grann. Så, ja. Exakt. Så min uppgift är då egentligen bara att hålla tyst.
Ja. Det blir svårt.
Ja, det kommer bli jättesvårt. För jag kommer väl, i och med att jag är fortfarande väldigt novis på fotografering, och det vet ni ju att jag i tidigare avsnitt inte har förstått så jävla mycket, men jag hoppas att vi har kunnat förklara det i alla fall. Så kommer jag förhoppningsvis att ställa lite sådana frågor när det barkar åt att vi inte förstår längre. Är det okej för er killar?
Eller? Ja, låter lysande.
Låter det bra,
ja, fantastiskt bra. Ja, men vad fan, sen shoot away då. Ha? Ska vi börja med vad allt detta innebär då?
Jajamän, vad, kör igång med makro. Vad är makro?
Okej, vad är makro alltså? Okej. Jag skulle säga väldigt närgånget. Alltså, man ska vara väldigt nära det man fotar helt enkelt. Och ja, vad tycker du ska snacka om egentligen?
Ja, nej, jag var med, för med vidvinkeln, jag vill ju, visst, jag vill vara nära motivet, men jag vill gärna ha någonting i förgrunden, jag vill ha någonting i bakgrunden, jag vill ha en yta eller en dykare. Jag försöker ju lägga in massor med grejer.
När det gäller vidvinkel, ja.
Ja, men så gör inte du med makrotänket, eller hur?
Alltså, själv tycker jag väldigt mycket om just svart bakgrund. Och då handlar det ju väldigt mycket om att lägga blixtarna rätt, om man säger. Just blixtinställningen, hur de är riktade.
Ja, just det.
För att få den svarta bakgrunden då.
Om vi går igenom vilken typ av utrustning vi dyker med. Båda vi har ju systemkameror.
Yep.
Jag kör med dubbla blixtar. Och Canon har en vidvinkellins på ungefär 17 mm. Då trivs jag bäst. Ibland 14. Kan upp till 40. Men sen är inte jag mer närgången än så. Då gissar jag på att du har helt andra värden på dina grejer.
Helt andra värden. Jag börjar köra med 60 mm makro. Och jag kan rekommendera att börja med det här, för att om man börjar med 100 mm, då kan det bli lite för mycket. Så börja med 60 mm, helt klart. Allting handlar egentligen om att vara väldigt, väldigt nära och ha god tid på sig.
Varför är det svårare med 100 mm?
Varför är det svårare? Det är för att det är svårare egentligen att hitta motivet. Alltså om du hittar en nakensnäcka och hittar den sen i viewfinden, alltså den lilla grejen du sätter öga mot.
Nu pratar vi små grejer.
Nu är det väldigt små saker. Och just hitta den här lilla nakensnäckan i viewfinden då. Det är, det är faktiskt riktigt svårt. Om man börjar med just det här med 100 mm.
Men då är det lite bra. Viewfinder, det är alltså då, som du sa,
det lilla hålet man sätter ögat mot
i kameran där,
alltså i kameran, ja, precis,
mot huset. Det finns i alla kameror förmodligen, eller?
Alla systemkameror har det.
Ja.
Jag har en sån som vinklar upp där. Jag vill ju väldigt ofta ha ett lågt perspektiv, liksom kryper ner så mycket du vill, för jag vill fota snett uppåt. De flesta mina vidvinkelbilder så är de riktade lite underifrån perspektiv så. Och då har jag en sån här 45 gradig vinkel in i viewfinden, så jag liksom slipper böja mig som en ostbåge under vattnet. Man liksom kan titta snett neråt trots att jag fotar snett uppåt. Den är oerhört smidig. Men du använder inte sådana grejer, eller?
Allting handlar ju om pengar då när det gäller sånt här. Och det är ju att föredra ha en sån, självklart. Det underlättar ju oerhört mycket. För man får ju lite nackspärre liksom efter ett tag. Efter en timme på en kvadratmeter, exakt samma ställe, eller? Ja, ja, man får lite ont i nacken.
Ja. Transporterar inga långa sträckor liksom.
Oh nej, men det jag kör inte med det, men det funkar faktiskt kalas ändå utan den här. Men det är klockrent om man kör det. En sån 45 grader.
Vad om då jag skulle börja fota makro så 60 mm. Och sen om jag liksom inte har råd med all utrustning på en gång. Vet flera stycken som börjar fota, de börjar med en blixt. Mm. Bara för att liksom, man vill ha något ljus men man kanske inte har råd att skaffa bägge med en gång. Hur gör man med en blixt på makron? Hur ställer du den liksom?
Man kan göra på väldigt många olika, olika delar. Men jag skulle föredra att säga att man ska ha den ovanför huset. Så att du får liksom en jämn spridning på ljuset. Mm. Är du med vad jag menar då?
Men om vi liksom har den här naken snäckan på backen, du är 20 cm ifrån och 10 cm, var är vi? Du är jättenära
där. Den är alltså, nakensnäckan är precis, precis framför linsen när jag fotar.
Ah, ja, och då riktar du blixten rätt ner på smadang, rätt ner på motivet.
Ja, alltså när jag kör så pass nära, allting handlar om att få mycket ljus då. Mm. Och man ska försöka ha blixten egentligen så nära som möjligt, för du kan ju dra ner styrkan på blixten. Och det beror lite på hur du vill få din bild också. Vill du ha till exempel ljuset från ena sidan så du får en skuggbildning, då kan du ha den till exempel från sidan. Om du vill ha att den blir lite upplyst och att du vill ha en svart bakgrund, då kan du ha den lite mer riktad, ska man säga, nästan mot porten på kameran. Det är alltså där linsen kommer ut.
Och in tillbaka inåt?
Liksom. Ja, lite så. För att då får ju spridningen kommer ju inte lika långt bort från kameran då. Och då får du den här mörka bakgrunden som väldigt många föredrar då, som jag tycker väldigt mycket om.
Ja, blixten slår inte på bakgrunden överhuvudtaget liksom.
Ja,
når inte dit.
Ja, precis. Om man ställer blixten lite mer in mot kameran, om man har den rätt ovanför kameran liksom, då får du inte den spridningen bort från kameran. Alltså bakgrunden blir inte lika exponerad liksom av ljuset.
Just det. Det här är ju lite roligt med vidvinkeln, för jag jobbar ju precis tvärtom.
Ja, jag kan tänka mig det.
Om jag riktar blixten så vill jag ju ha den riktad snett utåt, bort från kameran egentligen. Att den liksom touchar motivet. Om jag riktar in den för mycket kommer snöstormen med en gång liksom. Och om jag då riktar ut den för långt, ja, då tappar jag allt blixtljuset. Belyser inte motivet överhuvudtaget. Så det gäller att hitta den där vinkeln liksom. Men om jag skulle lysa blixten rakt på, dels snöstorm, stenhårda skuggor, det blir inte alls det där mjuka fina. Så jag satsar ju på att rikta dem liksom ut och snett utåt så här. Nu sitter man och gestikulerar för man vill
illustrera
så här, men det är lite svårt här. Nej, om jag bara har en blixt precis över kamerahuset.
Ja, just det.
Och du säger att du har den liksom nästan ända framme vid porten neråt direkt på motivet. Jag vill ju aldrig ha blixten framför sensorn.
När vi pratar port, vad menar vi med port?
Alltså, om du har kamerahuset och sen så ett objektiv som sticker fram på kameran, så sitter det objektivet i liksom undervattenshöljet som själva täcker själva objektivet. Ja, okay, det kallas för port, det, kallas liksom, port. Det som är längst fram på kamerahuset. Och om man mitt inne i kamerahuset sitter ju sensorn som tar upp bilden. Mm. Om jag har blixtarna framför sensorn så är det mycket större chans för backscatter, alltså snöstorm. Så man vill ha bak blixtarna bakom kamerahuset egentligen i längd. Om man tittar ovanifrån på kamerahuset så får blixtarna inte vara framför kamerahuset på vidvinkel. De ska vara bakom kamerahuset och riktat snett utåt åt sidan.
Ja, okej. Okay. Ja.
Vilket är en helt annan inställning än vad du dyker med i sådana fall.
Helt annat, helt klart.
Ja.
Det är... för du dyker alltså med blixten framför, riktat ner.
Mm. Lite så, ja. Alltså, när det gäller makro då kan man ju egentligen ha... bakgrunden är inte lika betydelsefull. Man använder väldigt mycket slutare, eller hur, när det gäller vidvinkel. För att få den här till exempel gröna färgen i det gröna vattnet, det blåa, den blåa färgen när man är utomlands, till exempel Indonesien någonting. Det jobbar du väldigt mycket med slutartiden, eller hur?
Ja.
För att få den här
blåa nyansen. Och man vill få in bakgrunden liksom. Man jobbar jättemycket med bakgrunden.
Så. Yes. När det gäller makrofotografering, då är det ju inte, det är ju viktigt med bakgrunden självklart. Men just att jobba med de här färgerna, just att man vill få den här gröna färgen, det kan vara ganska svårt för att hela nakensnäckan är liksom hela bilden. Mm. Den tar nästan upp hela bilden.
Ja, den är ju medan nere på backen för din del.
Ja,
eller på
precis,
botten.
Alltså, precis.
Det är lite svårt att få frivatten i bakgrunden. Det är inte alltid så här.
Yep.
Kasta upp dem i luften.
Så att det här med blixten, alltså egentligen skulle jag säga ha blixtarna så nära som möjligt liksom.
Och sen ställa ner dem i styrka då liksom.
Ja, precis.
Ja. Om man går vidare till två blixtar då, vad blir för skillnad?
Istället för att ha den rätt ovanför, om man säger, då har man ju den på vardera sida. Mm. Och om man har den här porten på kameran, Om man till exempel kör 60 mm, då har man, då kommer ju porten att sticka ut lite från kameran. Du är med hur jag menar, eller hur, Daniel? Då kommer du ha varje blixt på varsin sida av porten. Då brukar jag nästan toucha sidorna av blixtarna mot porten, om man säger.
Ja, de är så nära.
De är så nära, ja. Och sen kör du ju väldigt låg ISO då, alltså för att få så fin bild som möjligt.
Mm. Och inget brus och korn och hela det där.
Liksom. Nej, men precis. För att du kan justera allting med styrken på blixtarna.
Mm. Och för er då, som, vi snackar ju nu ISO, vi snackar slutare och blandare. Och det gick vi ju igenom i förra avsnittet.
Just det,
avsnittet.
Där blev vi väldigt tekniska.
Ja, det blev vi. Och där förklarade vi det på ett sätt som till och med jag förstod.
Ja, men det var bra. Ja.
Alltså, så enligt minsta, vad heter det, osäkra, så lyssna gärna på det avsnittet i sådana fall. För där går vi igenom just isotal och blandare och slutartider och allt. Så att man kan hänga med lite grann i diskussioner. Ja, fortsätt gärna.
För på vidvinkel, om jag kör dubbla blixtar, standardinställningen är ju bredvid kamerahuset, bakom kamerahuset, snett utåt båda två. Nu sitter man igen och visar här med händerna. Ja. Så här. Och där är en jättebra standardinställning. Kanske något över porten i höjd så att jag inte får skuggor underifrån. Att motivet ser ut som att det är belyst underifrån, då blir det väldigt konstigt. Det känns inte naturligt på bilden. Kanske upp med dem lite grann. Skulle jag fota vrak och grejer, ja, då har jag dem definitivt så. Ska jag fota typ djur, hajar? Haj är oftast lite ljusare på undersidan än på ovansidan. Då vill jag helst att ljuset träffar mer på ovansidan. Då kör man vad jag kallar kaninöron. Sätter blixtarna rakt upp med armarna bara och belyser dem snett uppåt egentligen.
Ser väldigt kul ut.
Det ser väldigt kul ut när de kommer simmande så. Men man får ett otroligt bra ljus på typ haj som har den här mörka ovansidan, vita undersidan. För skulle jag ha blixtarna direkt ut på sidorna då kommer jag belysa hela hajen jämnt. Undersidan fräter ur. Likadant på sköldpaddor blir samma sak. Undersidan är också så här lite för ljus liksom.
Men det här gör du under dyket, va? Till exempel när du ser en sköldpadda, då får du ställa om blixtarna.
Ett jädra flyttande av blixtarna när man flyttar vidvinkel. Hela tiden åker de upp och ner och grejer. Just att man, jag vill ju belysa det som är mörkast. Och ofta bara toucha med ljuset. Det ska inte se ut som att man har slagit full blixt på. Och det blev lite skillnad, för du vill ju ha blixtljus, 100% blixtljus, inget naturligt ljus.
Nej, exakt.
Om du dyker på natten eller på dagen, det spelar ingen roll i dina bilder.
Nej, egentligen inte, för att det är ju egentligen bara blixtens ljus som jag är kontrollerad av. Sen självklart, om man har en väldigt lång slutartid, ja, men du kommer få med lite så här omgivande ljus också. Så att om man till exempel vill ha mörka bilder, då kan man ju ha lite kortare slutartid. Till exempel 1/200 sekund. För att då får du lättare de här mörka bilderna, men det handlar fortfarande om att ha blixtarna i rätt position, om man säger, som jag snackade om förut, och ha dem nästan riktat tillbaka mot kameran.
För att inte belysa bakgrunden.
Ja, precis.
Men vad är en standardinställning för dig när du hoppar i, hur ser den ut?
När jag hoppar i, då brukar jag ha, en 125-dels sekund och 8 i blandare brukar jag köra när jag hoppar i.
Och ISO?
ISO brukar jag alltid 100 när det gäller makro.
Det här är inte långt ifrån mina inställningar. Standard för mig är 125 i slutartid, 8 i blandare och 200 i ISO. Det är där jag börjar. Men i och med att jag riktar kameran upp mot ytan, så de inställningarna kommer ge mig massa ljus bakom. Jag får ju en ljusare liksom atmosfär att fota i än vad du får. Om du riktar ner i botten, det är ju klart det är mörkare liksom.
Ja, det blir klart.
Så det blir väldigt olika bilder trots att vi har väldigt lika inställningar. Det här är sjukt spännande.
Ja, för att du jobbar både med omgivande ljus och blixtljus hela tiden. För att få den här vackra gröna färgen, som sagt.
Ja, och det är väl det största tricket, kan jag tycka, med vidvinkelfoto. Först ställer jag kameran efter bakgrunden. Jag vet flera som försöker göra tvärtom, och då blir de jättefrustrerade, och så får de gaffla in bakgrunden och hittar inte det ljuset. Jag gör tvärtom, jag stänger av blixtarna. Ställer in efter bakgrunden, och då har jag fått in det befintliga ljuset. Då vet jag att jag kommer få med ytan. Sen slår jag på blixtarna och börjar jobba med blixtstyrkan.
Ja, just det.
Och då blir det kanske känns lite bakvänt, men jag fotar mycket land och det är så jag gör i studion. Så man liksom ställer in efter bakgrunden först och sen ställer in efter motivet. Och det gör att jag liksom kan först kontrollera hur mycket vilja ska synas av ytan bakom vraket eller ovanför korallrevet eller vad det nu är. Och sen ställer jag blixtarna efter hur belyser de förgrunden, själva motivet då, om det är en fisk eller en dykare eller en vraket eller vad det är. Och då kontrollerar de två separat. Men jag får ju jobba med båda ljusen. Så det blir kanske lite mer rörigt än vad makron är, kanske lite mer skyddad så. Man kan leka som man vill.
Ja, precis. Men så du ställer alltså in, när du kör vidvinkel, då kör du alltså en sak i sänder istället för att köra allting samtidigt. Mm. Till exempel omgivande ljus och blixtarna. Då stänger du alltså av blixtarna först. Och sen kör en sak i sänder. Så det inte blir lika rörigt.
Ja, precis. Om jag inte hoppar i och känner det här är en situation jag varit i förut. Mm. Då vågar jag köra med en gång. Liksom.
Det kan bli väldigt mycket om man ställer in allting samtidigt.
Ja, och
det går
helt
inte.
Plötsligt så ändrar man bländaren och ljusstyrkan på blixtarna. Och då fuckar hela bilden upp. Och så bara, fan är jag någonstans? Ja, då stäng av blixtarna och börja om. Liksom. Ja, då back to basic. Funkar jättebra.
Ja, när jag dyker fot av makro, då brukar jag... Jag rör nästan aldrig slutartiden. Utan om jag vill ha mörk bakgrund, då sätter jag den på 1/200 sekund. Och sen jobbar jag egentligen med blixtpositionen bara. Egentligen det och blixtstyrkan då.
Ja.
Det är det jag kör med. Och då blir det ju, om jag har en väldigt liten bländare, då får jag ju öka blixtstyrkan till exempel.
Mm.
Det, återigen kan man ju gå tillbaka och lyssna på de poddarna innan då för att förstå mer om det här.
Men vad är typ en liten bländare för dig? Är det 11, 16, 22? Vad är det?
Liksom? Alltså när jag kör med en diopter kallas det. Mm. Vet du vad det är för någonting?
Jag vet inte vad det är, så du får gärna förklara det.
Det var det jag syftade på.
Ja, diopter, vad är en diopter?
Det är en typ av våtlins egentligen för att komma ännu närmare det man vill fota. Och det är någonting man kan ta av och på under vattnet också.
Aha.
Vi var inne på det.
Ja, men det är diopter det kallas. Ja, visst. Mm. Jag försökte förklara den här. Men ja, och till slut kom vi fram. Men det är diopter det heter. Ja,
mm.
Ja, bra. Våtlins.
Våtlins, ja. Och när jag kör med det och till exempel mitt 100 mm makro, då kommer jag så fruktansvärt nära. Och då vill jag ändå ha, vad ska man säga? Jag vill ha väldigt lång... jag vill liksom få med hela nakensnäckan. Jag vill få skärpa i hela bilden och inte få den här utsuddningen som man kan få ibland när man har en liten blandare. Eller en stor blandare, ursäkta mig. Så när jag kör med en diopter, då blir det nästan en effekt att skärpdjupet i bilden blir så oerhört kort. Så jag får nästan köra med 20 och uppåt i blandare. 20-25 i blandare.
Men då sätter du tid och blandar och sen har du det hela tiden. Och sen jobbar du med blixtstyrkan egentligen.
Ja, precis. Men direkt jag tar av min diopter då får jag ju ställa om igen då.
Ja. För att då är det två helt olika inställningar.
Två helt olika inställningar. Så man lär sig det efter ett tag liksom att diopter på, höj blickstyrkan, ha en mindre bländare och sen kör man liksom och sen får man ju testa därifrån. Men just så man liksom kommer in i det där att när man använder en diopter.
Ja, för det där med skärpedjup är rätt spännande. Om jag kör bländare 8 på vidvinkel, då har jag ett skärpedjup som är många meter.
Ja.
Och så visst ställer jag fokus på dig så kommer det inte vara kristallklart 3 meter bakom. Men man ser ändå vad det är för någonting. På bländare 8 på en makrolins, vad har du i skärpedjup där?
Det är inte många millimeter på en nakensnäcka kan jag säga.
Nej.
Det är inte mycket. Så att om man vill ha med hela huvudet på en nakensnäcka liksom, som är några millimeter, då får man nästan ha över 8 i alla fall, ska jag säga. 8-16.
Det blir en jävla skillnad.
Sen blir det ännu större skillnad när man använder en våtlins också då. Som jag använder till exempel en Subsea plus 10.
Mm.
Och det är också ett steg i utvecklingen senare. För det är ganska svårt att hitta det man... Till exempel om man ser en jäkligt fin nakensnäcka. Bara shit, den här ska jag fota. Och hitta den sen i den här viewfinden då. Det är inte lätt med en våtlins. Det är skitsvårt. Så att det är en liten historia där. Eller en stor vetenskap att hitta allting i viewfinden. Alltså.
Det är nästan en större utmaning än att... Oh. Ta bilden sen för när du väl hittar skärpa och så. Men det är likadant som med fokus. Jag har jättelätt vid vinkeln att ställa fokus. Det är bara rikta, ställa in och så köra. Men det vet jag, makron, du brukar jobba som fasiken innan du får skärpa på rätt ställe liksom.
Ja, det är ju där att när jag använder diopter och 100 mm, då får jag nästan vad ska man säga, alltså skärpdjupet är så oerhört kort. Så att om man har jobbat lite, då vet man om att jag måste vara ungefär så här långt ifrån mitt objekt. Och sen kör man därifrån. Men det är extremt svårt att hitta alltså vart man ska vara. Fast man kommer in i det. Självklart man kommer in i det. Så det är det jag sa från början där. Att man ska börja på, som jag tycker, en 60 mm. Man lär sig det. Lär sig bemästra det. Sen går man över till en 100 mm. Lär sig det. Och sen lägger man till. Så att man inte går direkt på 100 mm. Plus
det värsta liksom.
Nej, det är för det. Ja, fråga din... blivande fru.
Ja, just.
Hon vet hur svårt det kan vara liksom.
Ja, det är sant. Det var många svordomar där på första dygget. Det kommer jag ihåg.
Var jag otydlig liksom eller förstod båda?
Nej, jag
två?
Är med. Amsten, är du med? Eller blir vi för tekniska nu?
Nej, men det låter ju bra. Absolut. Mm. Så kör.
Härligt. Mm. Det som jag tänkte på med blixtar och inställningar, du sa du jobbar nästan bara med blixtstyrka och så.
Mm.
Alltså för min del på vidvinkeln, jag kan ju röra mig på slutartider mellan en 20-del, en 30-del upp till en 200-del.
Mm.
Jag kan ha bländare någonstans mellan 4 och 16. Så man håller på och jobbar över ett mycket större spann hela tiden på bilderna. Och till det lägger man till att man håller på att justera på blixtstyrkan. Det känns som att man får krångla lite mer på vidvinkeln än på makron. Det är mer att hitta fokus på makron som utmaningen
klart.
Än inställningen ändå. Liksom.
Jag skulle nog säga att det är, precis som du säger där, att det är, jag tror det är lättare att börja med makro än att börja med vidvinkel.
Mm.
För att du slipper ju det här med omgivande ljus också.
Ja, precis.
Så att det,
man begränsar lite mer så. Liksom.
Ja, precis. Ja, börja med makro skulle jag säga, för det är... Det är lättare. För mig har det varit lättare i alla fall. Jag vet inte hur det har varit för dig, Daniel.
Jag är ju nästan bara fota vidvinkel. Jag tycker ju det är så jävla roligt. Men det kommer ju av landfotot jag har tagit. Ja. Jag tycker att det är kul med vidvinkel. Och då har det liksom hängt med ner under vattnet. Det som jag har märkt är ju att om jag går på kanske 20 eller 30 brännvidd. Att jag har så här helt okej vidd. Då är det lättare med blixtarna. Jämfört med om jag har 17 eller 14. Då börjar det bli riktigt rörigt. För det blir så känsligt i hur jag riktar blixtarna. Ju vidare linsen är, desto mer tar den ju in och desto mer partiklar kan den få in.
Mm.
Så när jag är nere på riktigt låga, riktigt mycket vidvinkel, då är det skitkänsligt hur man riktar blixtarna. Så om man riktar in dem för mycket, får jag snöstorm, riktar ut dem för mycket, och tappar allt ljuset.
Det vet jag, har varit med om också, helt klart.
Och sådana på att lira liksom ut och in med blixtarna. Så här. Men samtidigt så är det när man väl hittar det där, Då vill man inte flytta på dem. Yes, då kan man simma runt och så har man en inställning som funkar. Så länge jag har solen i ungefär samma riktning, då kan jag ju ta flera bilder så. Bara hoppa runt på braket och plåta liksom.
Ja, men precis. Det är, när man väl hittar den här bra inställningen, då vill man ju inte ändra någonting egentligen.
På det här djupet, i den här riktningen, kanon. Liksom.
Mm.
Men solen, för mig, jag har ju alltid koll på vad solen är.
Ja.
Vissa bilder vill jag ha den in i bilden, vissa vill jag ha den lite från sidan, händer att jag vill ha den bakifrån också. Spelar det någon roll för din del?
Aldrig tänkt på solen, ska jag vara ärlig, om det gäller makro.
Nej. Ja, det är ju så jävla skillnad.
Det är egentligen bara blixtarna som gäller där.
Ja. För min del är det ju, fotar jag grunt på ett vackert korallrev eller någonting, absolut solen i ryggen, jag får så jäkla fina färger, det blir jättebra, solen hjälper till att belysa bilden. Om jag skulle ha solen in i kameran då helt plötsligt så tappar allting i färg och kommer över mot siluettbilder med en gång. Liksom. Jag får slå på blixtarna hårt som fäsiken och det blir inte liksom det där studset i färgerna. Är jag djupare, då vill jag tvärtom ha solen in i så att ytan belyses.
Mm.
Och då vill man liksom sätta sig på botten eller hovra bredvid vraket eller någonting så att jag kan få med solen. Kanske inte mitt i bilden men att den är precis i utkanten av bilden så att det blyser upp sig.
Ja, det är ju lite mer att tänka på när man kör vidvinkel. Det är helt klart jag håller med om. Det är ju där du får dina fantastiskt vackra bilder också, att du tänker på de här små sakerna. Med till exempel, ja men precis, att du tänker på det här med solen i bakgrunden och allt det här. Det är ju din typ av fotografering och dina bilder blir ju oerhört bra också. För någon som fotar bara JPEG också, det är frågan.
Nu jädra får man att slänga. Det var det vi var inne på här förut.
Men jag vet också innan här nu vi satt och diskuterade liksom lite hur vi skulle lägga upp det här. Och för det är alltid så här manusförfattning 3 minuter innan vi kör ett program.
Nej, vi förberedde flera dagar innan.
Nej då, det finns alltid en grundtanke med saker och ting. Men... ja, precis. Nu tappar jag tråd. Vad var det jag skulle fråga? Vad
fan, det undrar jag också. Ja.
Vad sa vi?
Sol.
Sol, ja.
Det är JPEG.
JPEG, ja. Just det. Du fotar ju JPEG och fotar ju RAW.
RAW, ja.
Ja, och vi snackar ju om det. Just att det är en otrolig skillnad i data, i datamängden. Liksom. Vad anser du? Varför tycker du att det är bättre där plupp att fota i RAW? Kontra, vi vet att vi gick in på det för din del när du fotar JPEG då, att det blir, men vad tycker du är fördelen med RAW?
Alltså fördelen är med RAW att man kan ju efterbehandla bilden på ett helt annat sätt. Nackdelen är att bilden blir extremt mycket större i format alltså. Men hur stor kan en JPEG-fil vara? 5 meg?
Ja, det är inte mer. 4-5 meg liksom.
Ja, en RAW-fil kan ju ligga upp mot 20-25 meg. Så att det är en oerhörd skillnad när man är ute på till exempel en liveboard en vecka, skjuter 2000 bilder. Det blir ganska...
Ja, då får med dig liksom Facebook serverhall.
Lite så, ja. Men som sagt, man kan liksom efterbehandla bild på ett helt annat sätt när man fotar i RAW där.
Så ja, för det känner ju jag med JPEG ibland så jäklar. Hade jag haft RAW här hade jag kunnat lösa det här problemet.
Mm.
Men samtidigt så blir jag lite så här, nej, då får jag hoppa i och fota igen.
Mm. Men, om vi tittar på då den som går ner då och är lite nybörjare och så här, är det, jag känner ju spontant att det är absolut lättast att fota JPEG direkt liksom.
Mm.
Alltså för att kanske då jobba lite mer med, framförallt då börja med inställningar och grejer på just kameran och lära sig kameran, för att sen då gå vidare i Photoshop och kanske då börja redigera bilderna starkt med bilder i råformat. Kan det vara stämma hur jag tänker där, eller? Kan det vara?
Ja, det skulle jag nog säga, men samtidigt är det inte jätteavancerat att göra grunderna från RAW och plocka ut bilderna. Det är ju inte svårt.
Alltså jag fick faktiskt en genomgång av dig tidigare. Mm. Och det var inte många, kanske en timme liksom, bara de här små sakerna, vad man skulle tänka på, vilka program som du använder och så här.
Går vi igenom lite Photoshop? Det saker vi om i kurserna, eller?
Ja, absolut. Redigerar. Lite går in på det. Ja. Sen har vi pratat även om att köra typ som medlemskvällar eller rena Photoshop-kurser, eller att vi skulle ha Photoshop-snack här i någon av dina poddar.
Ja, varför?
Har vi diskuterat. Ja. För det är många frågor för det.
Ja, nej, precis. Ja.
Men det är lite svårt att bara prata om ett dataprogram så.
Jo, det är absolut. Absolut. Ja, man kan, det är sant.
Fast det är kul.
Det är
jäkligt kul.
Det är roligt. Men ja, fortsätt där. Jag har en liten fundering när du kommer till den här våtlinsen som vi pratar om.
Ja.
Jag förstår ju att de här linserna som du sätter på, eller de här domen som man har framför, de här, för det är ju sådana här stora halvklot.
Ja, men det är ju porten på porten, huset.
Ja, precis.
Den tar du inte bort under vattnet. Nej. Det blir inget bra.
Det blir dyrt.
Nej, men om det inte då är en sån här våtlins som vi pratar om då, va?
Ja.
Som man då sätter på. Men låt oss säga att den råkar repa sig. Alltså man råkar ha den och så blir den lite repig. Hur mycket kan det göra i en bild?
Man repar inte domen.
Man gör inte det.
Man vill inte
bara det. Det är så.
Nej, det finns faktiskt lite trick. Om du lyckas få en repa på den så finns det ett putsmedel.
Mm.
För det är plast, det är inte glas.
Ja, precis.
Och det är någon form av polykarbonat. Nu är jag ute och...
Ja, jag tror det är polykarbonat. Det är polykarbonat, ja.
Men man kan putsa den och då är det så här... Två olika vätskor, en fin och en lite grövre. Och då försvinner den här repan nästan helt och hållet.
Mm.
Fördelen med vidvinkel, när du ofta har sådana där stora dom på vidvinkel, är ju att den där repan är hysteriskt liten och väldigt nära. Så den kommer försvinna i bilden ändå.
Ja, men för dig då som kör makro, kommer den på något sätt att... visst det är så här då, i vidvinkel kommer den kunna bryta ljus om sprickan är, eller repan kommer
om jag är nära ytan. Fel. Ja, om jag är nära ytan så, och solen lyser på domen, kan jag få en sån här härlig snygg vit rand mitt i bilden.
Ja.
Så man är inte jättesugen på att få repor på
så
den.
Så repa inte domen liksom.
Nej,
eller
det är ett tips.
Porterna. Men om vi tar den här våtlinsen då, alltså den kan du ta av och sätta på under vattnet, och jag förstår ju att du använder vattnet som du fyller upp linsen med för att använda brytningen i vattnet för att få en, alltså, kunna komma närmare.
Amen. Ja. Du har ju alltså en glas, den gör en förstoring, det är som ett förstoringsglas du sätter egentligen framför porten då.
Om det är så, låt oss säga att du är och fotar ta en vad som helst egentligen, men partiklar som kommer in där, för jag menar, den är inte helt... Det är inte rent vatten, utan det är vattnet som är omgivande som du liksom får med dig in. Hur upplevs de partiklarna? Kan det komma in skit där som är i vägen? Alltså, eller ska man vara väldigt noga med sånt?
Alltså självklart kan det komma in lite partiklar och sånt. Fast man får ju tänka lite på det här att när man sätter på den här våtlinsen kanske man inte ska röra upp för mycket botten innan man sätter sig. Så ha en bra avvägning också. Det kan vara bra att ha det. Ja.
Och då kan man gå en pip ifrån spårens
kurs. Ja, självklart. Självklart kan man göra det. Nej, men just alltså hur känslig är den för partiklar emellan linsen och själva...
Nej, så känslig är den inte, men man kan ju tänka på det när man egentligen bara sunt förnuft, när man sätter på den och man får inte in en manet där eller någonting liksom.
Nej, precis. Nej, det...
Nej, för det är också partiklar mellan kameran och motivet.
Ja,
för mig som fotar vidvinkel så är det crap-sikt, så får jag tänka om hur jag riktar blinkstarna och vart jag har solen och lite så, men för dig med makron, du är så jäkla nära så det ska vara bra slammigt innan det är i vägen, eller?
Ja, allting handlar om att vara så nära som möjligt. Ju närmare du är, ju mindre partiklar har du, alltså ju mindre vatten har du mellan dig och objektet du ska fota.
Det är ju en till fördel med makro egentligen, att det blir ju lättare så, man behöver inte ha den där toppenförhållandena liksom.
Nej, och det är ju därför man kan ha blixtarna så pass nära också. För att du kan slå blixtarna jättehårt, alltså de kan vara jättehögt inställda. Och ändå får du inga partiklar i vattnet för du är så pass nära. Så att det är ju helt annorlunda när man kör vidvinkel som du tycker om att göra. Får man ju tänka hela tiden på det här och inte få backscatter då.
Det roliga med vidvinkel dock är att man har man en tillräckligt bred vidvinkel ner på 17 eller någonting,
ja,
och det är så här 3 meters sikt, man kan få det att se ut som 10 meters sikt. Det är jättebra. Om man inte får med partiklarna med blixtarna så ser det ut som att det är skitbra sikt. Det är lite roligt.
Kan bli svårt med nakesnäcka tror jag. Wow, 10 meter bort. Wow, vilken bild.
Men är det, låt oss säga, okej, nakesnäcka, men vad är...
Nej, men han fotar bara nakesnäcka.
Ja, jag vet, det är ju det, men jag tänkte att jag skulle komma till det. Vad fan finns det mer för djur att fota makro liksom? Nej, men du har varit mycket i Indonesien till exempel och fota. Vad du fick... Du fotar pygmy seahorses och...
Ja.
Vad mer? Alltså, vad finns det mer? Ja, men alltså, för min del, återigen, jag är ju ingen sån där. Jag gillar ju sånt som är över 20 meter i alla fall, du vet va? Och hur lär man sig hitta de här prylarna och hur...
Man har en guide.
Man har en guide som pekar liksom, där är det.
Nej, men det intressanta med just makro är ju att du får ett helt annat perspektiv i en bild. Du kan ju fota en sjöstjärna till exempel. Om du fotar med vidvinkel, då får du, ja men det här är en sjöstjärna. Du kan få en extremt vacker bild också. Men just det att om man kör makro, du kan ju få det att se ut som en alien liksom. Nej, men du kan ju komma så oerhört nära. Om du då sitter en liten räka där också.
Så är det en bonus liksom.
Ja, men alltså om du får fokusen på räkan och sen sitter den på till exempel en sjöstjärna nu då. Alltså den bilden, den kommer bli nice liksom.
Ja.
Ja, men du har ju ingen aning vad den sitter, nej, på. Och...
Men finns det någon form, för jag vet man pratar ju om närgränser på land. Är det samma sak i vattnet där med just närgränsen? Alltså när fokus, när kameran inte kan ta fokus?
Om man är för nära liksom.
Om man är för nära, ja. Eller har det med objektiven att göra?
Jag har ju väldigt sällan det problemet. För om jag är en halv meter ifrån grejerna, då kommer de böja av i domen. Så det ser ut som att det inte är fokus på dem. Vilket är lite frustrerande.
Jo, men kameran hittar ändå fokus.
Ja, den hittar fokus, ja. Men bilden blir inte kristallklar när jag är så nära. Så nej, okay. Jag försöker backa, jag hade så här, ja, men knappt en meter, mycket närmare än så vill inte jag vara. Medan du har ju, kanske att du slår i närgränsen då, om du kommer så hysteriskt nära.
Ja, alltså det beror på om man kör 60 eller 100 eller använder också den här diopten då, den här våtlinsen. Men man kan ju inte vara alldeles för nära heller, för då får du ingen fokusering.
Nej.
Så man får ju jobba lite med kameran också, kanske från och tillbaka. För du kan ju inte zooma till exempel med ett 60 fast objektiv eller ett 100 fast objektiv.
Den är
objektiv.
Som den är då. Den så är får du hoppa bak och fram liksom. Ja, men det är inga centimeter. Ja, precis. Det är inga centimeter eller meter vi pratar om. Det är ju centimeter fram,
ja,
och tillbaka.
Ja, men precis. Det är ju centimeter man jobbar på i sådana fall.
Ja.
Helt klart.
Ja, hur gör man då? För din del som kör vidvinkel då. Större objekt givetvis. Mer simma runt fritt. Hovra. Det är ju liksom en A och O även där att kunna göra det. Och försöka hitta, men även då ibland kanske sitta ner på vraket eller något sånt definitivt. Men
ja, och ibland får man hålla i sig ena handen om det är lite strömt så i vraket eller någonting.
Ja, precis. Men hur gör du då? Alltså när du dyker, jag menar vi pratar ju en del om att också man alltså, inte ska ligga för mycket ner i botten och sådär, men har du några bra så här gör jag när jag försöker ligga still och hitta mitt objekt?
Om man säger så här att om man kör makro, det är oerhört svårt att hovra och ta en bild på en nakensnäcka. Jag kan säga det direkt att det är totalt omöjligt. Det är ingen idé att försöka. Utan man får ju välja sina platser. Att, ja, men här är det ett korallrev. Ja, men man kanske inte ska sätta sig på korallrevet då.
Ja, du ska inte göra det.
Man ska inte göra det liksom.
Men det är som de Indonesien och när du har åkt runt där, då är det ju mycket sandbotten.
Exakt.
Och sen är det liksom sådana små bumlingar med koraller och det är som små öar med grejer och däremellan är ju bara den här svarta lavasanden.
Ja, typ
svart. Och då sand, gör det ju inget att sätta sig på den liksom.
Nej, alltså man får liksom välja vart man sätter sig, för man måste verkligen vara blixtstilla när man fotar så pass nära, när man kör 100 mm och särskilt när man har våtlinsen. För det jag sa förut, att när man väl hittar nakensnäckan eller sin lilla räka i viewfindern, det är väldigt, väldigt lätt att få den ur bild också. Så att man måste vara så oerhört nära hela tiden och oerhört stilla. Det kan vara till exempel att det är lite så här vågigt på ytan, om man är nära ytan. Då kan du alltså tappa bort vart du är, bara för att du åker lite fram och tillbaka. Mm. Så att hovra, det är liksom, det är, nej, big no no, det går inte.
Det som är lite roligt med makro är när vi var på Bali sist och Malin fotade makro. Mm. Så jag blir ju helt plötsligt tvungen att stanna i ett område som parkamrat då, och med, eftersom jag givetvis har 17 mm linsen med mig. Mm. Och då jag upptäcker saker jag aldrig har sett förut. För hon letar efter grejer som är så jäkla små som jag hade missat om jag bara tittade ur vidvinkelfotomotivperspektivet liksom. Mm. Så helt plötsligt fick jag se, men som du säger, så här små räker, prylar som jag säkert har simmat över 100 gånger utan att veta att de är där. Och det var faktiskt väldigt fascinerande. Så, och den guiden vi hade, han var ju fenomenal på att hitta de här små grejerna. Så han hela tiden pekade ut, här är något intressant motiv och här är något som ni ska fota på. Och, så här. Och jag fick ju se massor med roliga saker. Sen har jag 100 bilder på, här ligger en makrofotograf och plåtar i en korall. Här är en makrofotograf och plåtar på en sten.
Bra parkamrat i alla fall.
Bra parkamrat, man måste hålla sig nära.
Men det är, ja, det gäller att hitta en bra guide liksom. Det är, om man åker till ett nytt ställe, till exempel som Indonesien, att man vet ju inte riktigt vad det är som finns där, eller hur? Om man, alltså det finns ju saker självklart, eller hur? Det finns ju på alla ställen, men det gäller ju att ha en guide som visar dig.
Ja, det är, hittar du den.
Ja, för det är ju inte lätt att hitta de här små sakerna.
Det är väl lättare med vidvinkeln, jag kan hitta mina egna motiv. Man ser dem direkt till. Ja, man ser, man letar efter såna här större grejer. Jag har väl kanske större problem i sådana fall med att hela gruppen dyker fortare än vad jag gör och alla deras bubblor kommer med i min bakgrund. Ja. Så man, det är ofta man liksom dyker, vänder sig om och fotar, dyker, vänder sig om och fotar, så för att jag vill ha en ren bakgrund. Liksom.
Ja.
Det upplevde jag ju med makrofotograferna, att de sket ju vad de andra dykarna var. Det var mycket lättare så. Det, man kunde liksom, ja men där är en kul grej. Spelar ingen roll om det är folk runt omkring. Jag försöker hela tiden få en ren bild. Liksom.
För mig kan det vara så att jag kan ju bara till exempel sätta mig ner ibland på en kvadratmeter och bara söka av den här kvadratmetern. Sen kan jag sitta där 2 timmar. Det räcker för mig liksom, för det finns så oerhört mycket små saker.
På, men vi brukar markera ut dig med en boj på släggen och vi vet ut på samma ställe hela
tiden. Nej, men alltså det, man behöver inte ta sig så långt egentligen när man fotar makro, utan allting handlar om att vara stilla och verkligen leta efter det du vill ha också. Och det, oftast finns det på de här små ställena, alltså på en kvadratmeter. Mm.
Vi snackade lite om det där när du sa hoppa i vattnet, kommer man tänka på det första man gör, för jag upplever att jag har ett par trick som jag gör direkt när jag hoppar i vattnet, och för min del så givetvis först kolla efter läckage, är kameran tät, är blixtarna täta, funkar allt. En klassiker är att man har glömt att koppla in någon jävla sladdjäkel eller någonting.
Eller minneskortet.
Ja, och då blir man tokig. Så man kollar igenom alltihopa så, och sen att man sätter sig ner på botten eller precis under bryggan på dykstegen, första bästa sten, testskjut.
Yep.
Och då kör jag en sån här catch-all-inställning. 125 i slutartid, jag har 8 i bländare, blixtarna på liksom medelstark. Mm. Och så bara testar jag och ser vad blir det här. Liksom.
Så att man är redo liksom för att...
Ja, för sen helt plötsligt dyker något upp och då vill man börja greja och då vill man veta att kameran är rätt.
Mm.
Du gör en snarlik grej.
Jag gör väldigt snarlikt, nästan precis som det du sa där. Mm. Men då kan man också tänka lite på det här, vad är det du vill fota, vad vill du få ut av dyket? Till exempel som när jag fotar, då är det väldigt mycket nakasnäckor, självklart. Och då kan man ju hitta någonting som är ganska likt en nakasnäcka. Så direkt jag hoppar i, jag går ner och sätter mig på ett bra ställe, inga anemoner eller någonting, självklart, ren sand. Och sen kanske jag hittar en sån här liten snäcka, någonting som nästan ser ut som en nakasnäcka.
Mm.
Och sen testa, som du sa där, 125 i slutare, 8 i bländare. Ställ in blixtarna och ta ett testkort och så se om det är rätt exponering och det ser bra ut. För då är man liksom med i leken redan från början när man väl ser en nakasnäcka.
För, kanon.
Mm. Men det känns ju dock som att du kommer ha som makrofotograf mer tid på dig att ställa om grejerna för att få
innan de flyttar på sig.
Ja, men precis. Alltså, vi hade en diskussion med Claes Malmö för övrigt som han säger att de flyttas inte så snabbt, men när de väl alltså om du har kommer nära dem, alltså i ett mikroskop till exempel, ja då rör de sig ändå liksom. De kan liksom krypa ur det jävla mikroskopet.
Du vet inte, du sa med diopten, man kan se dem bara försvinner.
Ja, alltså de är hopplösa, de är skitsnabba.
Säg åt dem att vara still.
Ja, men ärligt talat, de är skitsnabba alltså när man ska fota dem.
Ja.
Bara, nu sitter de perfekt, för man vill ju också hitta rätt, till exempel om vi snackar nakelsnäckor nu eller små räkor. Man vill ju hitta inte bara en räka, utan räkan ska ju sitta på rätt ställe också.
Ja, och vända åt rätt håll.
Ja, för man rör ju aldrig på saker när man ska fota, utan den, det idealet är ju att den sitter kanske högt upp liksom på en pinne eller någonting på en anemon, och då har man liksom där, nu sitter den perfekt. Och man får ändå vara ganska på hugget där, för att den rör ju på sig.
Mm.
Den kanske är någon mikromillimeter per minut, men det är ändå mer än vad man tror.
Om man sitter där och tittar en bra stund så kan det ju liksom flytta på sig.
Ja. För ibland kan det ändå ta en kvart, 20 minuter att få den bilden man vill ha.
Mm. Ja, det här är lite samma med vidvinkeln. Om man ofta för min del när man blir frustrerad, det är ju när någonting passerar fort, typ en haj.
Mm.
Den dyker upp, den kommer nära, den passerar och sen är den borta.
Mm.
Och man har inte många sekunder på sig. Och då vill man inte ha ställt om alla inställningarna så att shit, nu kommer inte jag få en bild. Och en klassiker är ju den i Maldiverna-resan när jag och Malin ligger och fotar vid korallrevet och så kommer en valhaj och glider förbi precis emellan oss två.
Wow.
Och jag råkar ha rätt inställningar och jag är jättenöjd. Malin har helt fel inställningar och är jättefrustrerad.
Vadå, så skulle hon fota makro på en valhaj?
Nej, hon körde vidvinkel det dyket. Ja, okay, annars okay, en prickig bild. Så.
Det där är
nej, vi hade vidvinkel båda två för det dyket. Och, hon hade ju ett sånt där läge, blå bakgrund och valhajen, och jag ligger bredvid valhajen. Hon var lite rätt frustrerad kan man säga. Men vi är ganska säkra på vilket kön den här valhajen har, för hon har en bild som är liksom bara så på valhajens kön. Men det där med vidvinkeln är ju att vara snabb. Och det är så här, man hittar den här lite catch-all-inställningen. Man testar den direkt när man hoppar i. Märker man att den inte funkar, ställ om tills man har hittat en inställning som funkar. Och då om det händer någonting plötsligt och det blir bråttom, då går jag tillbaka till den inställningen fort så in i bängen.
Yep.
Och sen om blixtarna inte är 100 riktade eller bländar man lite för stor eller lite för liten, spelar ju fan ingen roll. Jag har ändå fått bilden så pass bra jag kunde ta den.
Mm.
Men det gäller att vara snabb där.
Ja, det är...
Det är ibland man blir lite frustrerad. Mm. Men det är det som är lite charmen. För det som skiljer en fotograf som får bra bilder och någon som får dåliga bilder är oftast inte att man är duktig. Det är hur mycket tålamod man har.
Helt klart.
En bra bild, Jesus, jag kan ligga i 20 minuter för att få en bild. Och sen säger folk, åh gud vilken bra bild, jävlar, den här var ju hur kul som helst. Här. Åh shit, vilken tur du måste ha haft. Eller jävlar vad snyggt du tar, alla bilder snyggt. Så här. Ja, vass, jag låg still i 20 minuter och testade.
Tog jag 200
rikta om blixt, ställde om, rikta om blixt, ställde om. Så här. Man liksom testar.
Sånt som inte folk ser liksom. Men det är
det där slitet bakom.
Det är därför man har såna här poddar, för att lära ut lite också, eller hur?
Ja, för det skulle jag nog säga ett jävligt bra tips. Ta tid. Ah. Alltså låt det ta tid. Och har man en parkamrat som är stressad, byt parkamrat.
Ah.
Det funkar inte. Alltså som fotograf är man en kass parkamrat.
Parkamrat, vad är det för någonting?
Ja, du menar en sån.
En Canon-kamera kanske? Vad räknas som en parkamrat liksom?
Din kamera är så stor så den räknas som parkamrat.
Det ser.
Nej, dels det tipset, låt det ta tid. Och sen det andra tipset kan jag tycka, ha inte för många bilder i bakhuvudet. Om jag hoppar i och säger, nu ska jag ta 17 bilder på det här vraket. Jag kommer inte hinna med det. Det finns ingen chans.
Nej.
Två bilder kan jag tycka är bra. Det räcker liksom. Mm. Och för att få till två bra bilder så krävs det mycket tålamod.
Mm.
Och sen tar bottentiden slut, eller gasen tar slut, eller tålamodet tar slut, eller fingrarna börjar frysa. Det är alltid någonting annat. Så om jag tycker att jag ska krampa in för mycket i dyket, jag kommer inte hinna med det liksom. Så
ja,
men, ta det lugnt så.
Som jag brukar tycka, det är ju innan man hoppar i, bara, vad har du för mål med det här dyket? Alltså, ja. Hur ska din bild se ut? Vill du ha en nakensnäcka till exempel, eller en räka med svart bakgrund, eller hur ska det
men
se
i
ut?
Ditt fall är det lätt, det är ju alltid en nakensnäcka.
Ja, du ser. Jag behöver aldrig tänka på det här. Men ett tips från min sida, det är ju någonting jag ser väldigt många gör fel när de fotar små saker. Det är ju att de aldrig går ner i samma nivå som det de fotar.
För
att de
alltid ovanifrån, fotar liksom.
Ovanifrån.
Ja.
Och jag tycker det gör så oerhört mycket att man är i samma nivå. Att man verkligen trycker ner kameran nästan i sanden för att komma till den nivån som,
ja.
Som det man ska fota är. Mm. Det är ett stort tips från min sida i alla fall.
Men det där är ju jätteroligt, för det är ett stort tips från coachen. Det är nästan samma vidvinkel. Folk fotar lite ovanifrån. Och så bakgrunden blir en sån här gråblå, obelyst korallvägg.
Mm.
Istället för att gå ner 1-2 meter, plåta snett uppåt och få en blå bakgrund. Eller om man är på Släggö, gå ner, få lite sån här kelp, vad heter de här gröna bösgrejerna.
Ja, just det, bös,
ja. Ja, bös, det är bra benämning på allt. Och sen det vackra gröna vattnet i bakgrunden. Mm. Och det blir en kanonbild. Och det är fortfarande samma jävla filre eller krabba eller någonting i förgrunden, men det är en helt annan bild.
Yep.
Ta tid, ta det lugnt. ner med kameran.
Ja, det är, jag håller med dig på till fyller det här sättet, för det är just ta tid.
Ja.
Och sen ska man säga, ja, man, som jag sa där innan, helt klart att gå ner lite och komma till samma nivå.
Ja. Och var inte rädd att rikta om blixtarna.
Nej, det, exakt.
Folk har ställt en inställning och så tycker de, den här funkar, jag rör inte dem. Börja trixa, flytta ut den ena, flytta ut bägge, flytta upp dem lite grann. Vad händer liksom? Dra dem lite ut, lite in. Våga flytta blixtarna, för det blir helt andra effekter. Det är jättespännande.
Det är samma sak som att om du har två blixtar, de behöver inte vara samma styrka på. Nej. För om du drar ner ena blixten, den vänstra, då kommer du till exempel få en skuggbildning från den andra blixten, för att den slår mer från ena sidan då.
Det blir jättesnyggt.
Och då får du en helt annan fyllighet i bilden, en helt annan, ja, den rör sig ju nästan liksom.
Ja, det blir mer 3D. Ah, istället för att den bara är jämnt belyst och helt slät. Så några av dina bilder är ju magiska när du har gjort så. Är
tack så mycket, tack samma älskling.
Podden för inbördes beundran har jag. Ja, nej.
Vad har vi missat något?
Nej, det vet jag inte. Nej. Jag är lite nyfiken på vad heter det, hur skiljer någonting i redigering på makrobilder och vad heter det, vidvinkelbilder, eller redigerar man på samma sätt? Förstår ni vad jag tänker?
Ja, vad är det första du gör när du plockar upp en bild i Photoshop?
Är vi på JPEG eller RAW nu?
Alltså, lite... RAW i ditt fall blir väl jättebra.
Ja, det blir det. Ja, men skiljer det så mycket? Alltså, låt oss säga, skiljer det så mycket att redigera en RAW-bild mot en JPEG-bild? Okej, JPEG-bilden är kanske lite mindre, den har lite mindre att jobba med. Eller?
Det är väl samma typ av redigering, fast du kan göra mycket mer med en råfil.
Jo. Eller vad, låt oss säga, vad är det första du gör? Du plockar upp din laptop eller din dator eller vad? Jag tror du har en sån 19-tums tjock skärm hemma.
Ja, just det.
Nej, men så kopplar du in den och så får du upp bilden. Och vad är det du gör? Vad är det första du vad är det första du tittar på när du ska redigera bilden?
När jag kollar på bilden, då vill jag liksom ha, ska man säga, det här är en svår fråga, för det finns ingenting som är rätt eller fel. Det är ju bara, det här är bara vad jag tycker.
Jo.
Men jag kollar vart fokuseringen är. För väldigt många bilder, då kan man ju få fokusering kanske, som till exempel en nakensnäcka då. Wow! Då kan det bli att man får fokuseringen helt fel, för man vill ju ha den på de här rhinophorna, det är som öronen som den har. Det är ju
får öronen på nakensnäckan.
Exakt. Det är där man vill ha fokuseringen. Ja, det kan vara rhino. Ja, det kan vara, vi säger öronen, så alla fattar liksom.
Ja.
För det är där man vill ha fokuseringen. Och det är det första jag kollar på när jag kollar på en bild då. Var är fokuseringen? Hur ser bakgrunden ut? Om man vill ha en mörk bakgrund. Är den mörk eller är den inte mörk? Beskärningen kollar jag också väldigt mycket på. Just att, vill du att den ska vara mitt i bilden? För mig kan det vara så här när det gäller makro, att jag tycker det är ändå okej att nakensnäckan är mitt i bilden när man kör makro. Det är big no när man kör vidvinkel för mig, eller hur, Daniel?
Ja, håller helt med.
Fast makro, då kommer man så oerhört nära och den är så dominant i bilden.
Det finns ingen annanstans att ta vägen. Den är mitt i bilden.
Ja, men precis. Så det kan vara en liten beskärning och kanske om det är lite smuts eller någonting, att man tar bort det här i sådana fall. För att man vill ju att den ska poppa ut ur bilden. Om du har en snygg sak som du vill visa, då vill man ju att ögonen ska dras till där också, så att den inte störs ut av någonting i hörnet som är vitt eller någonting. Så kanske man tar bort det här helt enkelt, eller redigerar om det.
Ja. Och hur tänker du då?
Nej, exakt samma. Första är fokus. Är det inte fokus i bilden, då är den raderad direkt. Det finns inget intresse i att behålla en suddig bild.
Nej.
Jag brukar säga här, när man fotade analogt förr i tiden, så räknade jag med en, kanske två bra bilder på 36 på en rulle då liksom.
En rulle, vad menar du?
Ja, jag vet, du var inte född då. Medan på digitalt, så eftersom man vet att man kan gödsla, så gödslar man lite mer, och det är sällan bra, upplever jag. Man skjuter 10 bra, eller 10 bilder som ingen är bra, istället för att skjuta 3 och en är bra. Men jag brukar säga en bra bild per 100 knäpp. Det stämmer rätt bra. Så när folk kommer upp efter ett dyk sådär och har tagit bara 20 bilder, så hoppas jag verkligen att de har lyckats få någonting. Men ligg kvar, försök längre så. Men så i mitt fall fokus. Är det inte fokus, åker bilden direkt. Sen kompositionen, precis som du säger, har jag fått till den kompositionen jag tänkte med.
Och det är alltså då hur bilden är tänkt att vara?
Ja, för i vidvinkel, jag vill ju absolut inte ha motivet mitt i. Nej. Det är ett big no-no. Och jag vill ha den någonstans i gyllene snittet. Ska vi gå in på så massa roliga grejer?
Det här har du förklarat för mig en gång. Och det är en jävla skillnad, ursäkta.
Ja, det blir en väldig skillnad på bilden.
Och just det här gyllene snittet. Men prata gärna lite grann om det.
Tänkte att man delar in bilden i 9 rutor. Jag drar 2 streck vertikalt och 2 streck horisontellt. Då får jag 9 rutor på mitt fotografi. Någonstans i skärningspunkterna för de här strecken, det blir ju liksom fyra kryss då helt plötsligt. Någonstans i de fyra kryssen, där ska huvudmotivet ligga. Och helst i mitt fall då, ska det vara någonting, säg att jag har det nedre vänstra beskärningspunkten, då ska det upp i högra beskärningspunkten ligga en dykare med en lampa. Då är det yes för min del. Har jag försökt få till det, så har jag kanske en 3-15 bilder som jag liksom kan välja mellan, och då jag kollar fokus, kollar att de ligger på rätt ställe, och sen är exponeringen korrekt. Är det snöstorm, då är bilden borta. Är det att den är alldeles för ljus, då är den borta också. Är den för mörk, ja, kan funka ändå, för jag gillar lite mörka bilder. Jag tycker att det är snyggt. Det ska vara djupa mörka färger liksom. Det får gärna, himlen och ytan får gärna gå från det gröna över till svart. Att det nästan försvinner så. Jag tycker det är jättesnyggt. Men det finns andra som tycker precis tvärtom. Ja, men det där är ju ren smaksak. Liksom. Ja,
men just det här gyllene snittet då, alltså, hur kommer det sig att det har blivit, bilden kommer mer till liv om man placerar
den? Ja, den blir mer dynamisk. Liksom.
Ja, för jag vet, när vi pratade, när jag försökte lära mig foto en gång i tiden, så pratade vi om detta, och det är en jäkla skillnad då, för att om du ska ta ett, som på julafton, ett släckfoto framför granen, och så bara klickar du så här, den blir väldigt platt och tråkig, det händer liksom ingenting i bilden.
Ja, men det är för att alla släktingarna är i bilden.
Ja, det är inte bilden i sig så, utan det är motiven. Är det, ja. Nej, men det blir ju mer liv i den, alltså det tycker jag då.
Ja. Men det är lite som vi var inne på någon gång förut, att det ska finnas en story, en tanke i bilden. Är det den här, inte vet jag, styrhytten på vraket och dykaren som ligger utanför, det ser ut som att den är på väg in, och det liksom ser ut som att det är på gång att hända någonting. Sådana bilder går jag igång på. När det bara är så här uppställd japansk fotografering, nej. Det gör det inte för mig. Det är inget roligt.
Men det du sa då, att den är på väg in i bilden, det där tycker jag också är en väldigt viktig sak, när det just med vidvinkel, att om någonting är på väg in i bilden,
Då är det med. Är det på väg ut ur bilden, ser det konstigt ut.
Då är det så fruktansvärt konstigt ut. Och det är ju sådana små saker som linjer och sånt där, att man har en snygg linje.
Ja, om eller, det är horisonten, eller det är korallrevet, eller det är kanten på vraket, eller att det går en linje, gärna lite snett igenom bilden, tycker jag.
Exakt.
Inte att den är mitt i liksom helt rak. Då blir det också så här, inte lika dynamiskt. Alltså det är mycket, jag kan ju tycka det är viktigare att känslan finns i bilden än att jag hade exakt rätt bländare för att få med ytan. Det är så här, ja, ytan är lite för mörk, men det är en jäkla känsla i bilden. Den går jag på före jag går på den som är tekniskt korrekt. Lite så. Nej, och sen om jag har lyckats få partiklar i några sådana här små, som du sa, någonting vitt som stör, dra till sig bricken, absolut, då plockar man bort dem liksom. Och det kan ju vara små partiklar liksom, som helst ute i kanten, eller oftast ute i kanten, eftersom blixten kanske har touchat liksom. Att man får plocka bort en 3-4-5 sådana där små vita snökorn liksom.
Ja, exakt.
Nej, sen vet jag inte vad jag brukar göra mer. Det beror lite på vad det är för bild. Ibland att man liksom gör en mörkare.
Ja, men du jobbar inte så här med så här filter, lägger på såna här prylar som...
Nej, oftast inte.
Gör du någonting i upp eller?
Alltså jag försöker alltid göra så lite som möjligt med bilden. Så för att man vill ju liksom ha bilden bra direkt ur kameran.
Ja.
Du har en benämning för det här.
Sock. Straight out of the camera. Det är lite prestige.
Ja, men lite så.
Men samtidigt är det väldigt många bilder man tar där det går inte att uppnå det som jag vill. Det kanske är lite för mycket partiklar, men allt annat stämmer. Jag kommer ju ändå ta den bilden och så plockar jag bort de där 10 partiklarna. För det är värt det, för bilden är så bra i övrigt liksom.
Yep.
Eller om det är alldeles för mycket partiklar, gör en svartvit. Funkar alltid på vidvinkel. Det är som värsta safe-tricket. Det blir jättebra bilder.
Ja, men fan vad nice. Jag tänkte vi skulle ta och summera lite grann vad det är vi har hållit på med här.
Yep.
Och om vi börjar plugga upp makro. Om vi börjar då, när du hoppar i, tips till när du hoppar i, du kör en sån...
Okej, om man går från början här då. Du är på dykcentret, du har din kamera. Gör ett bubble check bara först innan du hoppar i. Så att du till exempel tar kameran, du sätter på allting, till exempel blixtar, fokuslampa, kamera. Kolla så allting är påskruvat. Du sänker ner den sakta i vattnet. Och ta ett kort också gärna, för att då kan du ju se också om du har minneskortet i.
Det är inget kul att glömma minneskortet.
Det är jättetråkigt.
Sitter kvar i datorn.
Yep. Och sen när du ser att allting funkar, ja, men gå ner till vattnet. Ställ gärna blixtarna innan liksom, hur du vill ha dem om du kör makro. Hoppa i, och sen när du hoppar i, sätt på kameran och allting, och sen gå ner på botten, sätt dig, lugn och ro, och sen tar du en bild på till exempel en liten snäcka eller någonting, så att du får rätt kompensation direkt liksom, att du får rätt exponering om man säger.
Mm. Till så, det tänkta objektet då?
Ja, precis. Ja. Bara liksom så att du är redo när det väl gäller sen. Mm. Så att du har rätt inställningar. Självklart du kanske förändrar lite beroende på vilka färger och så den har, men du har ändå typ rätt inställningar. Så du är väldigt nära dit du vill komma om man säger. Mm. En bra bit på vägen.
Mm. Det är ju samma för mig. Det gäller jättebra. Just den där pre-dive-checken, att man verkligen kollar innan man går ner till vattnet att blixtarna är ikopplade och minneskortet sitter i, och det är de där små grejerna som gör en totalt frustrerad under vattnet.
Ja, det är klart. Det är klart. Och sen så känns det som att det är en bra utgångspunkt är att ha tålamod.
Mycket tålamod och inte vara stressad. Ja. Exakt. Ta det lugnt. Och har man en parkkamrat så kommer de bli jävligt bra på hovra, för de kommer att vänta. Liksom. Det är en del av tjusningen. Ja. Om man hittar en parkkamrat som gillar att modella eller som gillar att leta grejer, det är ju klockrent.
Hur liten är din parkkamrat? Får jag fråga? För makro just, det kan bli ganska svårt.
Ja. Vad vill inte du ha modeller alltså?
Beror på om de har Rhinophoran inte då?
Ja, du tänker.
Men finns det några andra generella tips där i slutfasen här? Liksom? Är
det jag sa förut, nära, väldigt, väldigt nära allting när det gäller makro. Mm. Och kom ner med kameran i samma nivå. Just som det. Det tycker jag är oerhört viktigt. Det kanske är lite jobbigare position för nacke och allting, men det är ändå så att bilden blir så fruktansvärt mycket bättre. Mm. Och det gör skillnad. Så helt klart, kom till samma nivå.
Närmare och längre ner, det är jättebra. Och på vidvinkel, tro inte att blixten når längre än en meter.
Nej.
Den kanske når en och en halv, men det är inte mer. Alltså.
Nej.
Och den ska inte nå mer, för då har man crankat upp dem så mycket så då blir det snöstorm. Mm. Så tycker jag i alla fall.
Ja, helt klart.
Sen kan man väl lägga till det. Alltså, du är rätt ofta på dykcentret, jag är rätt ofta på dykcentret. Det finns några killar till där som är av och tjejer som gillar att fota. Om folk har funderingar, kom in och fråga. Det är helt okej. Okay. Visa bilder, fråga. Vi tycker det är jättekul att prata foto. Det tar aldrig stopp. Så, och inga frågor är dumma. Liksom.
Nej,
våga fråga. Det är, på de resor vi har varit, någon är med och har någon ny kamera, de är inte riktigt hundra på den. Och så efter några dagar så kryper det fram några frågor så här och så inser de ganska fort att shit, jag skulle ha ställt frågorna direkt. För det är jättekul att prata foto. Mm.
Ja visst, då frågar man och erkänner, alltså, frågar man så får man ju reda på saker och ting, och då kanske fotona blir bättre snabbare också. Ja, så istället för att man ska behöva tillskas med och vara besviken att och tycka det är
tråkigt. Ja, och nöta på egen hand. Liksom. Ja, det är kul att bolla idéer.
Ja,
absolut.
Helt klart. Och sen ska vi tillägga det också att om man ska hoppa i vattnet och dyka och fotografera, just att ha ett mål med dyket. Till exempel att nu ska jag ta en bild på till exempel Nej, men tänkte faktiskt säga räka den här gången.
Ja, titta.
Surprise. Nej, men till exempel en räka, och då ska du ha ett mörk bakgrund så att man liksom har ett mål med dyket. Ja. Och då har du någonting att jobba mot, så det inte bara blir halvbra bilder, utan då kan du faktiskt få en bild som är 100% bra.
Liksom. Och tala om det målet för parkkamraten så de vet vad de letar efter. Det är jädrigt bra.
Japp.
Klockrent.
Mm. Härligt. Tycker ni att vi har täckt in?
Nej, vi har bara skrapat på ytan. Vi kan hålla på ytterna timmar till. Men, vi måste ju ha lite material till flera poddar eller till när folk kommer in i butiken eller våra kurser.
Precis, så. Ja, för det är ju, återigen, det finns ju kurser att gå för detta. Då man dyker och tar kort och man utvärderar bilder och får tips och tricks och hela den här biten. Så att, det är bara stövla in.
Ja, och just att man kan få sådana kurser skräddarsydda för en själv. Mm. Vi behöver inte ha 15 elever för att komma igång med kursen. Vi kan köra den på en elev. Mm. Och då kan den kursen bli extremt inriktad på den personen. Mm. Och oavsett vad man är i sin fotografering och vill ta ett steg till så funkar det. Liksom. Mm. Och det är jättekul och brukar vara väldigt uppskattat.
Mm. Ja, det är klart. Det är klart. Och sen ska man också tillaga då att när det kommer till just kameror och utrustning och grejer, alltså det går att få väldigt bra bilder med relativt enkel, alltså förstå mig rätt nu, man behöver inte ha det värsta till att börja med, för att det kanske är för komplicerat att börja med. Alltså att man börjar lite lättare och så bygger på, framförallt så som min dykning har utvecklat, att man tycker det är roligare med tiden.
Ja, man får ju pröva. Ju bättre man blir det, så roligare blir det, och så blir man bättre och så håller det på så.
Precis. Mm. Ja, men härligt. Då tycker jag väl nästan att vi tar och tackar.
Jajamän.
Ja, och Plupp, tack så mycket.
Kul att ha det här. Det var riktigt kul att vara också. Snacka lite nakensnäcker och makro liksom. Det är nice.
Framförallt nakensnäcker. Ja, det är ju så.
Var det någonting du ville eller? Var jag
Nej, det är okej. Nej, men då så. Daniel, tack så mycket.
Tack själv.
Fredrik, Plupp, tack så hjärtligt.
Tack själv.
Och för er som har frågor och annat, så mejla gärna till dykcentret.
på lysekil@diveteam.se.
Ja, precis. Och har ni feedback att komma med på podden eller någonting ni vill att vi pratar om, så mejla gärna mig på amsten@diveteam.se, så ska vi givetvis försöka ta med så mycket som ni vill lyssna på. Men då så.
All right.
Tack ska ni ha.
Ha det gott.
Ha det bra.